With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tjena!
Tjena!
Kul att ni är tillbaka.
Ja, Riksmorgonso! Eller hur? Det var lite den känslan.
Jag kanske aldrig lyssnar på det, jag vet inte.
Det har du, sluta kokettera.
Va?
Har du aldrig lyssnat på Riksmorgonso?
Nej!
Va?
Men jag vet inte ens kanalplats, hur fan ska jag kunna lyssna på det?
Ja, vadå kanalplats? Det är inte som att man rattar, det är bara att trycka på...
Men jag trycker alltid, om jag har valet så trycker jag alltid på P1. Jag aldrig tryckt på den här.
Ja, okej. Okay. Jag har lyssnat på Riksmorgonso.
Ja.
Kul. Då är det lite mer såhär, tjena! Och så pratar de i fem minuter.
Aldrig i P1 morgon.
Nej.
Tjena, Monica Saarinen!
Och så pratar de i fem minuter om typ någon kändis. Mm. Och så skrattar de hela tiden.
Det är ungefär lite som Pappapodden, kan man säga. Det som är...
typ så är det. Ja.
Det som är väldigt speciellt för mig nu är att senast, jag har varit borta en vecka. Senast jag var i Sverige, det sista jag gjorde innan jag åkte från Sverige var att jag var i den här studion tillsammans med dig och spelade in Pappapodden.
Ja.
Jag hann precis göra det innan jag skulle sticka till Arlanda och åka till Thailand.
Nej, först var vi och köpte nya hörlurar som du kunde springa i.
Jo, så är det. Som jag använde för övrigt i 3 sekunder sedan på loppet, kan jag berätta. 1 000 kronor i sjön. Så det var det sista jag gjorde. Sen, nu har jag precis landat i Sverige. Det är absolut första jag gör. Taxin lämnade mig på Kungsgatan 12 och jag glädde upp. Så det är som så här måndag i veckan. Jätteknäppt. Mm. Jag har inte gjort någonting annat i Sverige de senaste 168 timmarna. Än att, det enda jag har gjort då är 172 timmarna snarare. Det spelade in Pappodden och var på Kungsgatan 12.
Ja. Mitt liv har ju sett diametralt olikt ut, måste man säga.
Ja, du har hunnit med saker i Sverige.
Nej, det har inte gjort. Jag håller på att vabba vattkoppor.
Ja.
Men det kommer säkert få anledning att återkomma till senare.
Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Nej, men så är det skitroligt att jag... man älskar ju det här att färdas så fort över så långa sträckor. Jag har så här, sovit 6 timmar på planet, dagen gryr i Stockholm. Det har varit så här fotbollssuccé som jag såg i någon lounge i Bangkok. Stockholm kokar, det är så här finväder. Jag har ändå haft en god natts sömn på planet. Fantastiskt tycker jag.
Om du jämför med, i och för sig en fiktiv person, men Vilhelm Moberg skrev ju den här utvandrarserien när de färdades i några månader på öppet hav i en båt när de skulle till Minnesota.
Ja.
Om du och Karl-Oskar skulle ha tidsresepodden där ni skulle träffas och snacka om olika resor ni har gjort. Hur tror du han skulle reagera när du berättar om din resa från andra sidan jordklotet?
Han skulle bli fullkomligt fascinerad. Men sen skulle jag kunna säga till Karl-Oskar att egentligen Karl-Oskar så gillar jag när det går långsamt.
Ja.
Karl-Oskar, jag har pratat om det i tidigare avsnitt av Pappapodden så du kanske inte har hört, för du har ju inte de här tekniska grejerna, så podcaster och sånt som behövs. Men om du hade kunnat lyssna på det så hade du hört att jag tycker att promenad är den bästa hastigheten för att uppleva hur man färdas och också att supa in sina omgivningar.
Får man in Pappapodden på mellanvåg? Eller är det kortvåg?
Nej, ingenting av det. Tyvärr. Men däremot så kan det vara roligt så här, som en mindfuck då.
Riksmorgonsora, vad hittar jag det?
Det finns på någon kanal, du får fråga Nisse. Han brukar lyssna på det.
Okej.
Men det kan vara en rolig mindfuck då att åka. Egentligen bäst att promenera, men det kan vara kul att flyga ibland bara för att det blir konstigt i hjärnan som det är just nu.
Mm.
Så det gillar jag.
Men det är också lite så här international jet set life.
Ja.
Alltså
ja.
Det är liksom boom.
Om man sitter och pratar med folk i loungen som kanske så här bor i Australien och gillar Sverige för att de är huskvarna dealers.
Just det. Kommer ihåg det när vi var...
Har du träffat mycket Husqvarna dealers?
Nej, men jag kommer ihåg när jag blev approcherad av den där ganska snygga kvinnan när vi var i loungen på i München. Mm. När du och jag satt i en lounge. Mm. Jag dodgade det ganska bra.
Hon ville prata om din hjälm.
Ja, jag hade någon sån här mountainbike-hjälm som jag hade fått. Mm. Mm. Hon öppnade upp för någonting, men jag svarade ganska kortfattat.
Hon öppnade upp för ett samtal och du såg framför dig, gud vad spännande, jag tackar nej till att gå in på den här spännande lounge-toaletten och ha sex med henne.
Ja, det var väl lite det jag tackade. Det kände väl du också. Det var inte det.
Du tackade nej till att svara.
Men jag kanske inte skulle ha sagt så här, nej, jag vill inte ha sex med dig.
Nej, precis.
Det var lite det tog det lite för långt direkt.
Oh, that's a strange helmet. Du bara, no, I don't want to have sex with
you. I'm just here trying to get home with my business associate. I have family.
Ja,
sa jag.
Du blev upprörd. Mm. Och sen så sa du, kan ni kasta ut den här kvinnan?
Mm. Hon är olämplig bara. Mm.
Mm. I största allmänhet. Mm. Sen åt dina pretzels och
ja, hon drack en GT.
Tittade på tennis. Mm. Jag tänkte berätta lite om
då vill ringa in det.
Jag tänkte berätta lite om den här resan som jag varit på. Ja. Jag tänkte göra med fyra enkla steg. För att det är viktigt att man så här... Det finns ju massa problem med att resa ju. Som till exempel att det är dåligt för miljön. Så då är det viktigt att man... Samtidigt vill man ju att man ska resa. Att folk ska göra det för att man lär sig av att vara på olika ställen. Man lär sig saker om sig själv och världen.
Dubbelt det där ju.
Ja. Jag tänkte fyra saker som jag har lärt mig om mig själv och världen genom den här resan.
Alltså det är en lista?
Ja, det är en lista. Men det är en lång lista, en lång vindlande lista. Så det är inte så här... Det är så att de kommer tätt, de här punkterna, utan det är en utdragen lista. Men det är en lista.
Ja.
Okej.
Okay. Plats fyra.
Punkt nummer ett.
Jaha, vi börjar i det här ettan.
Och det är skaka inte hand med barn.
Okej.
Okay. Det är nämligen så här att jag träffade Kjell Bergqvist. Kjelle.
Ja.
Redan på Arlanda. För att...
Sånt.
Ja, vilken film är det?
Ja, det är mycket sånt.
Ja, men det är ju någon film... När han är kock, va, som han säger sådär.
Ja, det kanske.
Kanske.
Jag tycker det känns
Silvermannen som... var ju en fantastisk grej.
Ja, han är ju fantastisk. Grejen med Kjell Bergqvist, när man säger så här, vilken film det är, eftersom han alltid spelar samma roll, så är det ju svårt att säga vilken film han gör exakt vilken grej i.
Mm. Nej, men så är det ju.
Mm.
Men honom träffade jag för att jag åkte med Thai Airways, och det var en Thai Airways-kvinna som åkte med oss till Thailand. Alltså mitt resesällskap. Och hon kände Kjelle, för han är ju en känd Thailands profil.
Just det.
Så hon kände honom såklart. Så att det var så här, tjena Kjelle, hur läget? Och tjena, tjena. Och då på Arlanda så var det ju...
Han ni hade flög stort... i samma plan, måste man väl...
Exakt, exakt. Ja. Så när vi stod och skulle gå på planet så var det, tjena Kjelle, hej. Fast jag gick inte och presenterade mig för hans sällskap, utan bara, tjena, tjena, hej. För sen skulle man gå på, så det löste sig ganska bra. Men väl framme i Bangkok, när jag gick av planet, så stod... Kjell, är det okej om jag kallar honom för Kjelle?
Kjelle Berka.
Ja, jag är ju inte Kjelle med honom, men jag tänker mig att han är väldigt mycket Kjelle.
Men är inte hela svenska folket Kjelle med honom?
Jo, så då kallar ni får förstå, jag känner inte honom alls. Men jag kallar honom Kjelle. Hans, min då, kompis från Thai Air, min nya kompis från Thai Airways, som skulle följa med till Thailand och vara med min grupp.
Var det en thailändsk människa?
Nej, svensk.
Det var en svensk människa. Mm.
Med thailändsk påbrå. Men svensk.
Bra, har ringat in henne också.
Ja. Hon, när jag gick av planen så stod hon med Kjelle och hela hans jättestora gäng.
Men var det någon familj han hade med?
Exakt.
Barn och allt möjligt?
Ja, vuxna barn.
Och Yvonne Ryding med också?
Yngre barn och nej, en nyare fru.
Ja. Men kanske, jag tänkte att hon kanske, var med längst
nej, men
bak.
Kanske snarare Yvonne Rydings dotter och dotterns då kille och sådär.
Ja, ja,
så olika generationer och jättegäng. Alltså de var säkert 10 pers.
Ja.
De stod och pratade med min... Thai Airways vän,
ja.
Samtidigt som vi då skulle vänta på alla våra svensk gänger som skulle komma av planet.
Just det.
Så då insåg jag nu så här, för då kändes det som att nu är vi tillsammans med Kjelle. Vi kommer gå med Kjelle och hela hans stora familj till bagagebandet. Mm. Vi kommer hänga med honom.
Mm.
Det är läge att presentera sig.
Mm. Men du var ju också med löparfenomenet Malin Evelöf.
Ja.
Hade de någon gång hälsat på varandra i någon sån här kändissammanhang?
Det framgick inte. Malin hade inte kommit av planet än, utan okay. Bara jag och Thai Airways-kvinnan.
Mm. Man kan tänka sig att Kjelle är intresserad av sport, om man är lite fördomsfull. Mm. Så att han har ju väldigt bra koll på Malin Evelöf.
Det borde funka. Nej, men så tänkte jag, nu måste jag presentera mig för de här människorna. Så jag började med Kjelle, fanns då närmast. Hej, hej. Och
sorry, tjena Kjelle.
Nej, alltså.
Maffe heter jag.
Nej, Manne är väl tillräckligt slapp. Ja,
jag tänkte att du blev nervös och ville också ha en sån här.
Nej, men däremot, jag kan ju inte bara hälsa på Kjelle som står närmast. Jag måste ju gå runt den här jättesvängen och hälsa på 10 pers.
Det är också det är viktigt eftersom man kan inte bara hälsa på den kända.
Nej.
Man kan inte ignorera de andra.
Men det är så här, fan vad jobbigt att de är så stört många som jag ska hälsa på nu. Så jag går runt, hej Manne. Jag kommer till något barn. 10-årsåldern, jag vet inte, 12-årsåldern som är så här. Sträcker fram sin hand mot Filip och bara säger inte sitt namn utan bara titta på mig som så här,
och sen så ofta som en död fisk.
Ja,
ofta.
Exakt.
De har så här, inte alls lärt sig.
Och det där ja, det kan vi komma till, det där med att skaka hand med barn. Men sen så jag är hela den här extremt utdragna plågsamma rundan.
Bara för att du ville ta på Kjell Bergqvist?
Nej, bara för att jag tänkte att vi skulle vara med dem nu och vänta på bagage och det kommer att ta evigheter och så här.
Ja, jag vet.
Och då precis när jag är färdig med rundan säger Kjell så här: ja, kul att ses. Ja, vi hörs framöver till den här kvinnan då.
Alltså, han
så
drog.
Då stack hela sällskapet. Så att jag kom ut från flygplanet och säger, börja hälsa på alla. Sen drar de. Förstår du?
Ja, jag fattar.
Jävla jobbigt alltså. Uh-huh. Fruktansvärt. Och det var liksom min start på den här resan.
Och Malin Evelöf såg inte detta?
Nej, men jag berättade ju för Isabel Boltenstern, sportjournalisten som var med på resan.
Eurosport.
Exakt. Uh-huh. Och hon tyckte det var hysteriskt roligt. Och då kändes det lite bättre för mig. Men det är ju svårt med barn, för att på samma sätt som att jag naturligtvis inte bara kan hälsa på Kjell utan måste hälsa på alla.
Men jag vill backa, passa inte backa. Har du berättat, alltså, ni vet alla lyssnare vad det är för resor du har varit på?
Nej, det kanske jag måste berätta.
Men jag kanske ska bara nämna det.
Kan man bra veta för dem ju.
Ja, att du bara är ute och reser.
Nej. För 2,5 månader sedan så fick jag en fråga. Vill du åka till Thailand och springa ett lopp
Sukhothai,
som heter Sukhothai Marathon i Sukhothai, som är Thailands första huvudstad som ligger norr om Bangkok.
Stavar de med TH eller med bara T?
Det är två H.
Nej, men maraton eller maraton.
Ja, nej, det är med TH.
Det är med TH.
Ja, det tror jag nästan. Ja, det är få som inte har TH.
Det är liksom den internationella stavningen.
Exakt. Mm. Det var en person då som frågade, vill du springa Sukhothai Marathon? Och det som var bra med det här loppet var att man behövde inte springa maraton, utan man kunde välja på maraton, halvmaraton eller en mil.
Just det.
Jag fick frågan 26 mars. Och just att det var bra var ju för att jag har ju inte riktigt någon löperfarenhet.
Nej.
Däremot så hade jag en dröm om att kanske bli lite mer åt löparhållet. För att jag hade några gånger efter årsskiftet, 3-4 gånger kanske, sprungit en halv mil.
Och fått en så kallad epiphany.
Ja, jag har känt framförallt att gud fan vad jobbigt det är. Men också vad fint när vi har flyttat att springa längs vattnet här.
Just det.
Så att jag var väldigt mottaglig och tyckte att en mil, inte riktigt podcastinnehåll, inte riktigt värdigt heller att åka till Thailand för att springa en mil. Halvmaraton tror jag ändå man kan springa utan att träna. Så jättehårt.
Ja.
Maraton, då måste man ju träna, för annars kommer man behöva bryta loppet. Då
just
måste man träna jättemycket och vänja benen. Så därför tackar jag till det, för att det skulle bli roligt. Jag kanske skulle bajsa på mig, plus att jag skulle bli tvungen att träna.
Mm.
Och den natten då så drömde jag väldigt mycket mardrömmar om löpning och värme.
Den första natten, 21 mars.
Exakt. Sen den 31 mars, för då var jag var i tenniskröket då, så jag kunde inte börja springa riktigt. Men 31 mars sprang jag mitt första pass.
Men då hade du å andra sidan, var du duktig på att steka mat på Japaneld.
Just det, precis. Det var Morika-tiden.
Ja.
31 mars så sprang jag mitt, för jag laddade ner från maraton.se så här program. Och då, som jag redan var, då var det, kom i maratonform på 10 veckor.
Då måste jag bara fråga, alltså jag förstår att det kanske är oväsentligt, men bara för lyssnare som vill logga in på maraton.se, är det maraton.se eller är det maraton?
Nej, det är tyvärr med TH.
Det är med TH.
Ja. Mm. Så det är ju väldigt speciellt eftersom det heter med T utan H på svenska. Men Isabel Boltenstern sa en bra sak, för jag sa att det är jobbigt om man skriver en text där man skriver om till exempel då Stockholm maraton, det specifika loppet, och maraton, den generella distansen. Men du sa hon att det blir tydligt, för att maraton, det generella distansen, det är ju med liten begynnelsebokstav.
Mm.
Och Stockholm Marathon blir med stora bokstäver.
Men blir det ju Stockholm Marathon, om man skriver det ihop, alltså som ett ord, så här, Stockholm Marathon, då är det ju...
Nej, man får ju skriva Stockholm med stort S och sen Marathon med stort...
Men gör man så i Sverige också? Jag tänkte att man gör Stockholm med stort S och sen som Marathon med litet M.
Nej, jag tror man gör nog med stort M.
Det här är inget riksmorgon så nu, utan nu blir det språk. Språket är typ 1.
Verkligen märkligt.
Mm. Utan någon expert, bara två...
Oj, men gud vad långt det här blev, min svar på frågan. Men så då började jag löptränar helt enkelt.
Ja.
Första var 31 mars. Sen så visade det sig då att det här programmet som jag hade var inriktat mot Stockholm Thon. Och då börjar ju volymen, alltså träningsmängden, trappas ner mot det här loppet, Stockholm Marathon. Mm. Och då kände jag, fy fan vad jobbigt om jag ska hitta på något eget program. Så det är kanske lika bra att jag springer Stockholm Marathon så att jag kan följa det här programmet. Mm. Så då anmälde jag mig till det när jag märkte att volymen började trappas ner.
Men du tänkte inte då att du skulle springa ett maratonlopp till då, 3 veckor senare?
Jo, jag tänkte inte att det var några problem. Men Nej. Det fick jag reda på sen, att det, så gör man liksom inte.
Nej.
Alls.
Nej, jag hade kunnat berätta det för dig innan. Men å andra sidan så, du fixade det ju.
Ja, så det är så det har gått till. Så att nu har den här resan varit. För det var inte bara att vi skulle springa Sukhothai Marathon, utan att vi skulle resa runt, titta på tempel. Vi har varit på keramikfabrik. Ungefär du vet som kungar, att man åker och tittar på olika spännande saker. Mm. För kungen kanske inte är så jättekul, för han gör det väldigt ofta. Men för mig som gör det sällan, så var det oerhört spännande, de här aktiviteterna som vi fick göra. Ibland har vi dessutom legat vid poolen. Och så har vi bott på 3 olika ställen runt om i Thailand. Bangkok, Sukhothai och en stad som heter Lampang. Mm. Jättekul.
Ja, okay.
Ja, men skaka
tillbaka
han
till och skaka han där.
Det här är ju samma sak, att man kan ju liksom inte exkludera barnen från handskakningen. Alltså Nej. Det blir ju väldigt fånigt om som så här, gör en high five. Så här, skaka han. Sen kommer man till 12-åringen, high five. Också lika jobbigt som en misslyckad handskak att bli lämnad hängande med den där high fiven. Mm. Vilket man, ligger i farans riktning. Jag har... Det, nu skriver... Punkt nummer 1 var ju skaka inte an med barn, men jag vet inte.
Nej, men jag skulle göra så här, hälsa på alla och sen så med barnen så här, ja, vi måste väl hälsa också. Alltså, jag heter Nisse.
Med lite barn. Så.
Ja.
Vi måste ju hälsa också.
Ja, men lite så.
Lite som Erik Hag.
Ja.
Fast han pratar som med alla.
Ja, precis. Alltså man ska tänka, när man hälsar på barn ska man tänka som Erik Hag pratar med alla människor.
Ja, eller Kalle Wahlström.
Ja. Ja, så kan man också tänka.
Smart. Men sen var det ju så här också att... Jag skulle inte skaka hand med någon av de här människorna egentligen.
Men
jag skulle
inte
vara så kåt på handskakningen.
Nej, men du ville ju skaka hand med
Kjelle.
Mm. Kjelle Berka.
Det är jävligt skönt att se Kjelle också, för att han hade ju en stor jävla kalfläck på toppen av huvudet. Men, ja. men bra hår.
Ja.
Alltså så här tjockt hår. Det är som också David Lagerkrans.
Just det.
Det är ju inte som att man säger till David Lagerkrans eller Kjelle att så här, raka huvudet för ni har kalfläckar. Utan det är så här... Låt det vara, för ni har tjockt fint hår.
Men där är frågan. För det finns en statusgrej där ju. Alltså så här, vem kan bära upp vad?
Mm.
Man har ett par såna här håriga Gucci-tofflor.
Ja, just det.
Kan liksom...
Du menar sådana som Daniel Hallberg?
Exakt, Daniel Hallberg hade. Alltså det kan man ju ha om man har...
Daniel Hallberg är den här krullhåriga, roliga killen som brukar härma Lorenz.
Och han har absolut ingen kalfläck.
Nej.
Det är viktigt att poängtera.
Men om han skulle få en kalfläck så skulle det vara en sån här Kjelle eller David Lagerkrans. Alltså, väldigt tjockt, fint hår i övrigt, men en kalfläck.
Ja, och sen så det som är roligt med honom är att han stavar Hallberg med enkel H. Inget TH i början.
Nej.
Utan det är Hallberg.
Utom då om det är internationellt.
Just det blir Thalberg. Men... han, alltså den kala fläcken, för att det man ser framför sig är ju den här lite nervösa mannen som försöker liksom låtsas att han är någonting han inte är, det vill säga en man med mycket hår på huvudet.
Mm.
Det är ju lite grann den resan du har gjort. Mm. Nu vet jag att vi är ute på känsliga tassemärken här, så att jag ska försöka att uttrycka mig, men jag upplevde att du har gått från att vara en person som ignorerade ditt håravfall. Ditt ringa håravfall vill jag poängtera, det är verkligen inte mycket. Till att erkänna det för dig själv, raka av håret, till att sen omfamna det och göra det till, jag står för det här är jag. Och det är ju där Kjelle Berka och Daniel Hallberg är inte med där, för han har ju hår.
Nej, utan
David Lagerkrans. Mm. Det är där de är också. Att de skiter i. Mm. Och de har också en status. Alltså,
David Lagerkrans har ju berättat i för sig i en podd. Jag tror att det kan ha varit Fördomspodden att han inte egentligen visste det för en dokumentären om honom kom på SVT för typ 2 år sedan.
Nej, just det. Men han har även en status i samhället på något vis. Och så här,
ja, man unnar honom att gå omkring med...
Ja.
En Carl Fleck.
Ja, precis.
Men också så här, han är höjd bakom allt tvivel eftersom han har ju så jättefint hår.
Ja. Men min spaning är, liksom är att det beror på vem som har den kala fläcken.
Mm.
Man kan inte ro i landen oavsett. Man kan inte bara säga som en generell regel. Har du en kal fläck, låt den vara där.
Det snyggaste kala fläcken, som, alltså någon som upptäder till en konstart. Det är någon som vi ska träffa senare idag och spela tennis med.
Jonas Lundqvist.
Ja, han hade ju alltså munkfrisyr med en liten tofs.
Just det.
Till och med. Men han det var sexigt.
Men han kör ju Phil Collins-grejen. Mm. Och det är ju så jag tycker att man ska hantera sin skallighet. Men det handlar ju också om att man är vem man är som
han
person.
Han har ju väldigt mycket swag.
Men det här är ju intressant att vi pratar om det här. Men sa du allt det här till den här stackars 10-åriga pojken?
Ja, exakt.
Alltså när du blir vuxen, nu vill jag att du ska veta ett antal saker. Mm. Det här med hårfläck.
Ja, det blir liksom en lista i listan här. De punkterna om håravfall som jag sa till det här barnet. Men nej, vi tar nästa punkt nu.
Punkt nummer två.
Det är att aldrig vara blaserad.
Okej. Okay. Säger man blaserad? Jag skulle säga blasé.
Ja, jag funderat på det. Mm. När jag skrev det i mina anteckningar funderade jag på, säger man blaserad eller blasé?
Men jag skulle säga blasé. Men du får säga vad du vill.
Ja, nej, men jag tror man kan säga blaserad.
Okej. Okay.
Jag hoppas det.
Fast nej, men men det vi menar är det som folk tänker på när de tänker blasé. Mm.
Exakt. Ja, och det är ju så här att det här är någonting som jag tänkt på ett tag, att man måste ju så här.
Men du är ju aldrig blasé.
Ja, du tycker
herregud.
Inte det. Nej, men för det är någonting som, alltså det har under den senaste månaden blivit någon slags, jag vet inte, livskredo.
Ja.
Att bli inte blaserad, utan så här häpna typ inför blommor som är nyutspruckna.
Ja.
Men också så här, jag fick för första gången bli uppgraderad till business class.
Nej, inte första gången.
Nej, inte tillsammans med dig, men det här var sån här, du vet, riktig.
Ja, alltså att det var runda stolar som man brukar se på kändisars Instagram-konton.
Trycka på en knapp så att den blev helt som en säng.
Mm,
och att man kunde trycka på massageknappen så den började massera ryggen.
Var det happy ending då på den? Kunde man trycka på en sån knapp?
Nej, jag hittade den inte. Och att det var, du vet, en jättestor skärm. Att det var ett singelsäte, så det var ingen som satt bredvid mig. Såna där saker. Att det var tjockt läder.
Det är en 10 000 meters klubb man sällan hör pratas om. Alltså, man tänker själv tillfredsställelse. Att man har runkat på 10 000 meter.
Det har jag verkligen gjort.
Det har jag aldrig gjort.
Har du inte?
Jag är inte med någon sån klubb då.
Jag är ju med i också en sexklubb.
Smeka
till, alltså inte en penetrationsklubb då, men smeka till orgasmklubb. Under filt bland alla människor klubb. Men det måste jag nämnt i podden.
Ja, det har vi pratat om. Ja. Mm. Det här med att du runkat, det har vi inte pratat om.
Nej, fast det tror jag alla.
Har du gjort det under en filt bland alla folk så att de har märkt också?
Nej.
Nej, det har du gjort på toaletten då.
Men jag tror det finns någon som lyssnar på pappan och bara, va? Det var det störaste, han har.
Ja, garanterat någon. Jo, men om man tittar på kommentarsfält på i sociala medier så finns det alltid någon som blir.
Ja, men jag säger inte. Jag har inte svarat. Jag vet inte.
Men det är klart att du har ju precis svarat. Du har garanterat gjort, sa du.
Okej. Okay. Ja, men jag sa inte vad det är garanterat gjort.
Runkat. Jag sa ju så här, har du runkat? Och du sa du ja, det har jag garanterat gjort.
Okej. Okay. Försökte jag bli lite snällare på det. Okej. Okay. Ja, då kan man ju en vanlig grej om man är med om så här en sån uppgradering eller att man liksom är med om någonting som är lite mer luxuöst än ens vanliga liv, är att man låtsas att man inte berörs av det. Det är en väldigt vanlig reaktion. Att man bara sprider ner som så här, ja, det är klart att det här händer.
Ja, jag fattar precis.
Reser. Att det är pinsamt att visa hur gött man tycker det är.
Mm.
För att då visar man ju det. För vissa som sitter där åker ju kanske alltid så. Någon kanske till och med säger, fan vad jobbigt, min privata kärre på verkstaden.
Ja,
så nu måste jag åka den här skiten. Mm. Hemskt. Så att man visar det för dem. Och de kanske, det man riskerar då är att någon tänker så här, oj. Det där var ju, ska jag kreti och pleti få åka här framme.
Men det finns många fördelar med ditt beteende.
Ja, men det är ju att dels den som så här har haft ett finger med spelet till den här uppgraderingen blir ju glad över att man bara Och också att man omfamnar den. Och det är ju samma sak när vi bodde tillsammans i Tarragona i varsitt rum som var så här, för mig, sinnessjukt rum.
Ja.
Att man kan välja då att låtsas som att det är klart att jag ska bo i ett sinnessjukt rum, eller man kan så här omfamna att det här är ett sinnessjukt jävla rum. Och jag tror att lyckokänslan blir så mycket starkare om man omfamnar att Lilje Kovallen slagit ut, eller att det här är ett sinnessjukt rum, eller att hur fan kan jag få åka in flygplansstol som man kan fan ligga i.
Mm.
Alltså, för jag tycker ju att det är lyxigt när man åker vanlig klass att få åka långt och det finns en knapp där man kan trycka på så får man Coca-Cola.
Just det.
Det tycker jag är superlyxigt.
Fast det är inte att du trycker på knappen så rinner ut Coca-Cola.
Nej, det har man ju lärt sig efter säljkonsresan.
Men det finns ju, det finns ett problem med det där. Och det är ju andra runt omkring dig.
Ja.
För att du kan ju ta udden av andras upplevelse. Det är jag ett vittne till. Jag kommer ihåg när du och jag skulle åka till Frankrike.
Mm.
Och jag var lite
har
trött en morgon.
Ja, i Paris. Ja,
och vi åkte tillsammans ut till Arlanda. Och jag var lite så här trött och nyvaken. Men tyckte ändå att allt var väldigt mysigt. Men du var så provocerande i att prata om olika soluppgångar. Och bara, ser du vad härligt! Ser? Och då blir det nästan som att man som utomstående måste...
Ja, men det var ju på Stockholms svensk mark.
Ja, ja. Men då måste man som utomstående blir det nästan att... Att det är som att du försöker övertyga mig om någonting som jag inte tycker. Så att det blir som att min roll blir nästan så här, nej men så jävla härligt är det inte. Alltså, för det är svårt för mig, för då måste jag överträffa dig. Mm. Nej men titta på den där soluppgången. Ja men kolla hur bron, hur solen speglar sig i vattnet här och hur det bryts.
Man brukar prata om tolkningsföreträde. Alltså ja, vem exakt. Som bestämmer hur man ska tolka världen.
Precis.
Den som har tolkningsföreträde kan till exempel säga så här att... du som inte upplever det här problemet i samhället, du lider av falskt medvetande. För du upplever de här problemen, fast kan inte liksom sätta ord på det.
Ja.
Så du, och här blir det någon slags att jag då har någon slags double rainbow-privilegium.
Ja.
Som skuffar undan din känsla.
Så jag tror att om du inte var så teaterapig, så det du skulle göra är ju inför dig själv känna den här glädjen och lyckan. Mm. Och kanske viska till Thai Airways-kvinnan.
Just det.
Alltså lite... tacka så otroligt för den här upplevelsen. Jag har aldrig flugit så här förut och det har varit en dröm och det här är helt underbart.
Ja, det är verkligen en bra grej att ta med sig.
Men inför de andra jag håller lite låg profil.
Ja, men det, sen var jag stod ju inte och skrek, men jag menar så här, jag
kommer aldrig... Jo, det gjorde du ju.
Nej, det gjorde jag inte alls.
Nej, men typ.
Men jag kommer aldrig låtsas vara blaserad. Jag kommer aldrig låtsas vara så här världsvan eller liksom entitled, fattar du?
Nej, men det
jag kommer
det
alltid vara Jenny from the block som kommer titta storäkt på de här luxuösa sätena och känna I'm not worthy, men fan vad gött.
Men det är ju också, man slår ju alltid underläge då. För det är ju ganska höga hästar att vara där uppe och låtsas att man har varit med om någonting som man inte varit med om. Det är ju lätt att skåda igenom den bluffen.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag var i 11-10 års åldern, 9-10, när jag hade såna skolkort. Fick åka, när jag åkte buss till skolan så hade jag liksom, jag bodde så långt från skolan så jag fick ett busskort. Men det gällde inte på helgerna. Så på helgen hade jag remsa. Det har jag nämnt i podden tidigare. Men då kom jag ihåg, apropå att känna sig blasé, alltså hur cool jag kände mig när jag åkte med remsa på helgen, för att det verkade som att jag inte åker buss ofta, jag bara åker buss någon gång ibland, för jag har remsa, jag har inte kort, så att alla som sitter i bussen, de tror så här: gud, han åker inte buss här ofta, men ändå är han så här modig och bara åker och bara kastar fram remsan.
Otroligt att man ser tanke om som bakom det.
Ja, verkligen, men ja. Det var lite samma någon slags, fast det blir någon slags inverterad, för att där är det ju så att jag framstår som en novis, det vill säga att det är första gången, fast egentligen har jag hur mycket vana som helst.
Just det.
Så att det är väl nästa grej då, om man sätter det här i spel, att man alltid verkar helt överväldigad fast man är blasé.
Eller att man bara fortsätter att njuta, så man kan njuta av promenaden till jobbet varje dag, så kan man njuta om man, nu tror inte jag att jag kommer åka på det här luxuösa sättet någon mer, men och det är väl också sättet, för jag blev lite orolig när jag upptäckte hur mycket jag tyckte om det. Det går att kunna sova sådär skönt och så. För att en målsättning med mitt liv så här på sistone har ju varit att så här, de saker som jag uppskattar mest i livet ska vara saker som kostar väldigt lite pengar, som jag skulle kunna göra som fattig pensionär. Och det är ju liksom att jag...
Till exempel dyra cykelutrustningar, dyra längd, vet du, skridskor och dyra löpar, olika sådana här gears bara.
Nej, då tänker jag på att springa, det är ju liksom jävligt billigt.
Ja.
Du behöver ju...
Alltså du sett det här
snabbt skor.
Östafrika, de är barfota.
Ja, men exakt.
Springer ju.
Ja, så springa.
Någon liten hylsa för snoppen.
Och sen är det ju också så här, långfärdsskridskor är ju en extremt billig aktivitet, för jag köpte en utrustning på Blocket som jag kommer kunna ha i 20 år eller.
Det kommer du inte ha. Du kommer ju uppgradera.
Ja, men jag kommer kunna göra det.
Förlåt, jag ska inte hålla på så här.
Dricka kaffe.
Det är bra.
Bada och umgås med sina barn. Det är liksom så här.
Där möts du och Karl-Oskar ju.
Basta och bada. Liksom.
Det är där möts vi allihopa.
Så att, och då blev jag orolig att när jag åkte så där fint, att det ska bli mindre värt att bada och basta.
Men hur ska du göra nu när du åker till långflygning nästa gång och du sitter i en sån här lite trångstol och har en knapp där du kan trycka, så kommer det flygvärdina med Coca-Cola?
Vad blir det? På tisdag tror jag ska jag flyga ganska långt, 5 timmar.
Men ska du ställa dig upp då och typ bara... Åh, här finns en knapp som man kan trycka på, så kommer det flygvärdina med Cola.
Nej, men jag tror där kommer de inte komma med att kolla. Det kommer inte vara någon knapp. Det är ingen sån.
Men vad ska du hitta för njutning då som är...
Att nu på väg till semester. Jag och min familj ska åka på semester.
Okay.
Och barnens storögdhet, de har ju inte flugit på länge.
Det finns ju en grej du kan göra.
Vadå?
Du kan göra ballaflygningar.
Ha sex med Sara.
Gå in på toaletten och ronka.
Smart. Mm. Lifehack. Okej, okay, det var då... Nummer två. Alltså aldrig vara blaserad.
Ja, precis.
Mm. Eller blasé, beroende på hur man blaserar.
Du förstår att det här avsnittet kommer bli din lista.
Oj, jävlar vad lång lista det var. Ja. Du förstår det här, vad jag menar, att den var lång och minnen och inte så här snabb och stringent. Okej, tre. Alltså det här är liksom någon slags livsvisdom, allt det här.
Ja.
Svåruthärdig genre. Många har gått vilse. Tao enligt Pu och sånt där.
Mm, just det.
Lidande leder till njutning. Och det är någonting också så här som jag har jobbat med senaste tiden. Den insikten och försökt inkorporera i varje del av mitt liv. Och typexemplet är ju att det bästa jag vet, och apropå de här billiga njutningarna också, det skönaste som finns är ju att
runka.
Nej, att basta stenhårt. Inte basta mjäkigt, utan basta stenhårt. Basta så mycket så att man... Så att det är oerhört obehagligt.
Ja.
Alltså riktigt jävla jobbigt. Så mycket bastar man. Och sen så lägger man sig i vatten som är så fruktansvärt kallt. Så att det också är fruktansvärt obehagligt. Så man ska basta så att det blir jätteobehagligt. Sen ska man bada så att det blir jätteobehagligt.
Ja.
Och då när man har gjort de här två extremt obehagliga sakerna så kommer man uppleva en väldigt, väldigt stor njutning.
Så är det.
Andra exempel är ju... njutningen, klassiker som jag har pratat om mycket i poddens begynnelse, köksfläkt på trean, eller liksom den högsta effekten, att sen få stänga av den, när man har vant sig, börjat vänja sig vid fläkten, och sen bara, just det kan vara helt tyst också.
Fruktansvärt billigt tips om man vill njuta.
Ja.
Gå hem, i och för sig det förutsätter att man har en köksfläkt. Men man kan göra ett högt ljud bara.
Mm.
Alltså man kan...
Har du en köksfläkt?
Ja, och den låter ju något jävligt.
Vi har ju det för första gången nu. Vi hade ju inte det i vår förra. Ja, det är jävligt härligt alltså. Det är otroligt skön känsla. Och sen, eller, det är också så här att ha stökiga barn som härjar och lever om.
Och som man sen dödar.
Som sen somnar.
Ja.
För kvällen.
Ja.
Alltså men det blir ju, man får ju jobba de extremerna. Alltså det får ju vara om man har en skön läggning eller en skön kväll med barnen, de bara helt lugna och sitter och pysslar lite och sen så somnar de på en gång. Ja, men då kan man ju känna tillfredsställelsen att gud vad bra det här gick och vad mysigt. Men du kommer inte känna den här livsförhöjande känslan som det är om de bara är sjukt stöka. Och sen så somnar de äntligen.
Det problemet är om man har någonting som gör att man inte riktigt kan känna den här skillnaden. Jag minns, jag ska förtydliga vad jag menar med ett exempel ur verkligheten. Jag minns en gång när jag hade ett jobb inom barnomsorgen. Och chefen som var enhetschef för de här förskolorna. Hon hade någon slags reumatism av något slag. Så hon hade någon kronisk smärta. Och hon hade en dag gått med ett häftstift under foten hela dagen.
Ja.
Och sen tog hon bort det på kvällen och märkte ingen skillnad.
Nej.
Det är ju problemet då. Om man har, då kan, det är svårt då om man har sån, alltså att från början.
Men vad tänker du?
Outlighärdighetsgraden är så hög från början så att man kan inte hitta någon njutning, för det går inte att stänga av den.
Nej.
Jag tänkte, för henne räcker det inte att bara stänga av en fläkt.
Nej, men då blir det ju, det är alltså ett bra exempel på det. Den problematiken är ju folk som har väldigt kraftig ångest och depression och skär sig i armarna.
Just det.
Så då blir det inte... Eller om du tar jättemycket droger... Så, alltså jag minns ju en kompis som skulle sluta med kokain.
Och när du säger en kompis, då menar du själv?
Nej. Nej, jag minns en kompis som slutade med kokain.
Ja.
Eller hade precis slutat. Och jag träffade honom i några stationsområdet på en affär som fanns hos en stor marknad som heter Prisextra.
Just det.
Han stod på parkeringen och grät för att det var så svårt för honom att köra bil när han inte hade tagit kokain.
Jaha. Förstår du? För att det var alltså det här är hög, den hög, vad man nu
någonting
säger,
som är extremt för andra blir ju liksom normalt för honom.
Just det.
Eller att så här, den här extrema smärtan blir för någon som lider av kraftig ångest bara någonting som leder till normalitet.
Just det.
Så, ja, det är såklart att det inte det här inte funkar för alla. Men hur kopplar jag, att lidande leder till njutning, hur kopplar jag det till det här att det ändå handlar om den här löparresan då?
Men nu är det inte så konstigt.
Nej, det är att jag utsatte mig för den här skiten.
Ja. Att jag, du sprang 4,2 mil.
Jag hade kunnat säga då så här, men fan, jag springer en mil. Inte träna, lida lite lagom, njuta lite lagom. Det har varit skönt efteråt och doppa sig i poolen. Men nu var ju njutningen helt enorm. Och det har ju inte bara varit när jag sprungit Stockholm maraton och Sukhothai maraton, utan det har ju varit när jag kört långpass också, gått upp 6 på morgonen, sprungit 25 kilometer och varit hemma lagom tid till att barnen och Sara vaknar och ska äta frukost. Det är dels då den lutherska kicken, men framförallt att det blir så jävla starkt om man plågar sig runt Sukhothai maraton. Det tog 4 timmar och 13 minuter som jag sprang i fruktansvärt. Det var 95% luftfuktighet och väldigt kraftig värme.
Och det är roligt med luftfuktighet, att när det är 100% luftfuktighet så är det inte vatten.
Nej.
Så här, bara så att man vet det.
Ja,
det är lite märkligt.
Ja, det visste jag faktiskt inte riktigt. Jag har inte tänkt så mycket på det.
Men det var väldigt luftfuktigt. Man kan tänka 95% att det är som att man springer i vattenpöl.
Ja, men det är inte. Nej. Det är så, då är det en vattenpöl som är upp till bröstvårtan ungefär. Alltså 100, då har man över huvudet och drunknar man. Det är ännu värre.
Det är lidande det.
Nej, men så, i flera dagar kanske fortfarande så blir livskänslan så förhöjd. Så att det lönade sig då den plågan som det loppet var. Jag kan förresten ge en lite snabb race report. För nu har det varit så jävla mycket överallt. Både på mitt träningskonto, Instagram och mitt vanliga. Så här, mannen, du måste prata nu om löpning lite mer. Så det blir väl det här avsnittet. Så jag kommer inte prata om det på
alltså, du behöver inte vara
ett
orolig.
Halvår. Men det var ett speciellt lopp. För att det var en tempel, det här är ju, Sukhothai är ju då en tempelstad från 1300-talet med gamla tempel och buddha-statyer och väldigt så här spännande växtlighetsträd som man aldrig någonsin har sett förut. Och själva hjärtat är en stor park. Och det var där loppet började då klockan 4 på morgonen. Eller ja, natt är det väl egentligen, klockan är 4. Det var bäckmörkt och de hade tänt papperslyktor i träden och typ marschaller på de här templen och så. Så det var väldigt, väldigt fint.
Dumt om belysningen var såna här thailändska lyktor som flyger iväg. Det blir ganska mörkt direkt.
Exakt. Och så sprang man då jättefint. Och nu kanske det blir lite så här, folk kommer vilja veta, alltså folk som springer, vilket är rätt många, de kommer vilja veta typ så här tider och sånt där.
Jag kan tiden. Jag kan tiden i huvudet.
Ja, bra. Ja, men
sluttiden.
Ja, men varmtiden. Det var så att jag tänkte ju att jag hade ingen aning. Jag tänkte att jag skulle springa som max på 5 timmar, för jag var färdig klockan 9 på morgonen.
Jag kan både din Sukhothai-tid och din Stockholm-tid i huvudet.
Snyggt! Mm. Ja, jag hade sprungit i Stockholm på 4.31.
Ja, men fick jag säga det ju.
Nej, okej. Okay,
ja, men du vet, får jag säga det här då? Ja. 4.13.
Exakt. Mm. Precis så. Och i Stockholm hade jag ju verkligen ansträngt mig också för att ta det jävligt lugnt och stanna på varje ställe, för det var väldigt varmt. Och jag tänkte väl att det kommer gå långsammare. Eller jag tänkte väl så här, att nu anstränger jag mig lite mer i Thailand, men det kommer vara jobbigare på grund av luftfuktigheten, så att tiden kommer bli ungefär densamma. Så att ungefär 4.30. Men jag gick ut i, sen när jag började springa så blev det ganska snabbt så att jag låg i 5.40-5.50 tempo, och att jag kände att jag ville ha ett snitt på 6 minuters tempo, vilket blir exakt 4.13.
Mm.
Och så tänkte jag så här, om jag kan ligga på 4, eller om jag ligger på 5.40 tempo i början, första halvan, och sen så ligga på typ 6.20 tempo andra halvan, så blir det som jag vill. Så att fast jag tänkte först att jag skulle springa långsamt, så blev det ganska snabbt så att jag blev sugen på att springa lite snabbare än vad jag hade tänkt.
Men du sprang helt själv, alltså inte, jag förstår att det inte var helt själv, men dina liksom, sprang någon av dina medresenärer loppet också?
Nej, för att de hade ju helt andra distanser. De sprang halvmaraton och mil.
Men var det samma dag eller samma natt så att säga?
Ja, det var det. Men trots att jag började...
Samma bana till och med också?
Delvis samma bana. Trots att jag började först, så skulle jag var den som skulle bli klar sist. Så jag visste att de kommer vänta och ha sprungit sina lopp i startfållan när jag går i mål. Men det som var tråkigt var att från att ha sprungit på de vackra templerna, så efter bara 3 minuter så kom man ut på en så här ödslig landsväg mitt i natten. Och på ena sidan så var det lite så här morgon- eller nattsömnig trafik, enstaka bilar, och sen så sprang jag på andra sidan, och så sprang man förbi hus där det skällde hundar.
Var du själv då, eller hade du folk?
Nej, jag såg folk hela tiden, fast vi bara var 600 pers. Så det var inte mycket folk, men jag var aldrig helt ensam. Så det var liksom lite...
Så det tänkte jag nästan lite läskigt. Alltså om man springer, ja, det skulle, det mörkt och man var, ja, ensam och så bara, är jag på rätt väg nu? Ja. Eller liksom, har, nej, jag skurit fel?
Men sen så var det täta vätskekontroller ändå. Och,
det var det, för det var du orolig för innan ju.
Att, ja, du skulle, hade däremot du... så var det ingen sportdryck i början, fast ingenting att äta eller sådär. Jag hade med mig tabletter som innehöll magnesium och salt och kolhydrater som jag hade bestämt mig för att jag
battery
skulle äta.
Battery water, hör du talas om det?
Ja, det är en energidryck, va?
Nej, det har jag lärt mig nu, vad det är. Ja. Alltså om man är... Alltså,
jag har en kompis... alltså det finns ju battery energy drink, vad är det jag tänkte på?
Jo, men jag har en kompis som filmade om det var i Indien. Mm. Och han köpte vatten och blev till slut inlagd med dropp.
Ja, men så är det ju.
För att då köper han battery water, alltså som är helt rent från allting.
Ja, destillerat
helt,
vatten.
Det är helt destillerat, alltså det, ja, är liksom...
Nej, det är livsfarligt. Och det, ja, är ju exakt samma sak som händer...
Så att det fanns inga mineraler eller salter eller, nej, någonting i, så då rinner det bara igenom.
Det är exakt det som händer om man svettas mycket och dricker mycket utan att tillföra, precis, salt och vatten. För att då blir saltbalansen rubbad. Så det är därför som man dricker sportdryck. Och, ja, det är väl någonting som jag lärt mig nu när jag börjar springa.
Att det är jätteviktigt.
Det är isotoniskt. Mm. Det vill säga att det har samma saltbalans som det du, alltså som svetten. Mm. Och man kan också dricka, på vissa lopp kan man ju dricka sånt som inte är isotoniskt. Det finns något ord för sånt som har mer salt än vad svett har. Så det var därför, det var tur att jag hade med de här tabletterna då, som jag knaprade med en viss frekvens. Mm. Och jag kände att det gick lätt att springa 45 tempot. Jag kände mig väldigt ensam. Jag tyckte det var lite tråkigt med de här hundarna. Efter 18 kilometer...
Du älskar ju hundar.
Ja, inte sådana som jag inte känner och inte sådana som jag inte ser, utan som bara skäller aggressivt på mig när jag springer. Alls.
Men du måste lära dig njuta av det lite.
Efter 18 kilometer så sprang man in på mer jordbrukslandskap och vacker djungel och solen började gå upp.
då kom Raymond-mannen.
Men då var det jävligt mycket lättare att njuta. Och det var ju, du vet,
den här... Grät du? Du brukade gråta när du springer maratonlopp.
Jo, jag blev ganska skör. Det var också så här, morgon, nyvaket Thailand, så är det ju alltid den här... Det är väldigt fuktigt och sen är det lukten och sen är det massa djurljud i djungeln och sen så är det lukten av kokoseldar.
Och fin
man eldar
start.
Kokosskal liksom. Mm. Fil med start också är väldigt påtagligt där.
Mm. Det här, du vet, doften av lite varm fil som har stått fram i solen.
Ja. Ja. Ja, jag tror det är Gotland du tänker på det.
Jaså? Ja, man tar ju det man känner igen.
Ja. Så är det.
Jag plockar det, min lilla...
Men det som hände där vid 18,
Efernäsbank.
Det var en man som sprang förbi mig. Jag trodde inte mina ögon. Jag trodde det var en så här tidig hallucination eller någonting. Han hade stråhatt, randig pyjamas, två delar, skjorta och byxor. Väldigt fin randig pyjamas.
Var han thailändare?
Ja, han var asiat. Han hade lila glasögon utan något glas i. Och han var barfota.
Det här var ju en Tintin-karaktär.
Och han sprang... Ja, men det kanske det var. Det kanske var det han hade klätt ut sig till faktiskt. Han sprang otroligt lätt. Och sen så började han prata med mig. Han kom från Malaysia. Jag fick reda på sen att, jag vet inte exakt ålder, men han var 60 plus, stod det på hans nummerlapp.
Okay.
Och han...
Det är något av en excentriker, eller?
Kan man säga. Mm. Han sprang 145 maraton.
Aha.
Och det här var hans 20:e i år. Och när jag frågade varför han sprang barfota, så sa han så här: min fru tycker inte att jag har råd med skor. Och det sa han med, du vet, en väldigt rik mans extrema självförtroende. Okay. Alltså man kände att den här mannen var stört rik, ja, känner man. Och han kom från Malaysia. Och han var helt underbar, för att när jag hade sprungit omkring så var det ju ingen längs vägen likt Stockholm maraton som hade stått och hejat, utan man var väldigt ensam. Det var någon bonde som hade typ så skakat på huvudet bara och någon hund som hade skällt. Så kom han upp och bara, good pace, sa han. Alltså att han tyckte jag höll bra fart och... Tyvärr, en gång så sa han, sen så, efter 23 km var jag väldigt trött, så han så här, sometimes it's good to rest for a while and then... start running igen.
Alltså att man ska stanna?
Ja, det tycker jag att jag skulle göra. För han kände väldigt tungt tiden. Men han var otroligt härlig.
Och han sprang med dig då från 18 km så länge? Så att det var 5
han
km.
Kom, ibland försvann han bak och ibland så var han framför mig. Han sprang så lätt. För honom var det ju... det var så lätt för honom, det här tempot som han höll, som en... ovanligt lätt söndagspromenad.
Ja.
Han sprang och tog selfies, han sprang och pratade med bönder, han hejade på folk som behövde lite hjälp. Han var som så här världens krafthöjare.
Tänk om han hade en sån personlig relation till alla 600 som sprang loppet.
Ja, men typ. Han sprang ju så här och pratade med alla. Och frågade så här, behöver du någon? Han hade med sig en massa energibars också, så här, gel. Så bara, vill du ha någon gel? Och, kan vi ta en selfie?
Men varför hade han pyjamas och stråhatt? Förklarade han det?
Det framgick sen att han alltid har någon så här spektakulär outfit på varje lopp.
Okay.
Och barfot, ofta tycker han bara att det är härligt att springa. Och han har vant sig vid det. Och att
skakade
han
i hand.
Han skulle kunna springa en timme fortare än man gör. Men han tycker så att det är roligt att springa maraton. Då vill han vara fräsch. Och om man ska springa så många maraton måste han springa väldigt långsamt mot hans kapacitet. För annars kommer han skada sig. Det är roligare att springa många och långsamt än att springa få. Vi kramades alltså hårt
efteråt,
och intensivt efteråt. Ja. Mm. Han var superhärlig.
Gick han i mål före eller efter dig?
Samtidigt.
Okay.
Ja, inte hand i hand, men nej, vänta nu. Han var typ 30 meter framför, så att jag kunde snacka direkt efter målgång. Mm. Han var en väldigt, väldigt stämningshöjare, och det visade sig att han ska springa på Budapest maraton, som jag också har bestämt mig för att springa den 1 oktober. Så då kommer vi träffas där. Jag har hans visitkort och sådär. En excentrisk malaysisk stenrik man som
har han sprungit i Stockholm maraton någon gång?
Nej, det tror jag inte. Så vi ska nog bjuda in honom till kanske. Mm. Roligt.
Mm.
Ja, det var min race report. Ja, men just det. Sen så det började efter typ...
Det här är lidandet vi pratar om nu. Alltså att lidande kommer njutning.
För att plats 3. Kring ungefär halvmaratondistansen så började det kännas väldigt, väldigt jobbigt. Och det som händer då är att... För att luftfuktigheten och värmen gör att pulsen är mycket högre än vad den borde vara. Så att man ligger på för hög ansträngningsnivå. Ändå vill jag ju liksom hålla mitt tempo. Jag märker att den ansträngningsgrad som jag höll för att springa 5.40. Om jag håller den ansträngningsgraden sen... Då blir det 6.20-6.30 tempo.
Just det.
Så att jag måste öka ansträngningsgraden eller acceptera att det går långsammare. Så det kändes så att jag hade ju inte... Ja, så jag sprang och led. Men jag tänkte ändå så att jag är precis där jag ville vara i loppet. För tänk vad hemskt det var när jag startade. Då skulle jag springa 42 kilometer. Nu ska jag springa 20 kilometer, ingenting. Mm. Eller jag ska springa 12, eller nu ska jag springa 8. Jag ska springa 7. Vilken jävla dröm, fick jag försöka säga till mig själv.
Mm.
Och också så här, snart ska jag få massage. Jag ska få träffa mina älskade svenskar. Och jag ska få bada i en bassäng. Och så.
Kunde dina nyfunna vänner fylla samma funktion som din familj gjorde under Stockholm Marathon-loppet?
Nej, för de var inte och hejade längs med loppet. Jag hade ju ingen sån som var hejade längs med loppet.
Men tänkte att du längtade efter dem.
Ja, det gjorde jag.
Som du längtade efter.
Det gjorde jag verkligen. Och det var ju ganska mäktigt att gå i mål och bara Malin Everlöv, den gamla 800 meters experten och också 1500 meter.
Jag är också 800 meters expert. Säger man så?
Nej,
elitlöpare.
Elitlöpare, 800 meter. Otrolig löpare som fortfarande är väldigt, väldigt känd. Märkte man ju när man var ute med henne. Och som efter det har haft en framgångsrik maraton karriär. Hon har varit jättebra maratonlöpare och också vunnit Lidingöloppet 3 gånger sådär. Förresten började hennes löparkarriär som hon vann junior-VM i 4 km terränglöpning. Så att hon har många löparsträngar på sin lyra.
Har hon varit med i Mästarnas mästare?
2 gånger. Mm. Både någon best of och någon vanlig.
Hon var med senast. Ja, det var en retorisk fråga.
Ja, jag vet inte.
Fast jag formulerar den inte som en retorisk fråga.
Nej, jag har inte sett det. Det
var ju mer såhär... Har hon varit med i mästarna? Och,
alltså, om
det var,
hon har.
Ja, det var ju konstigt, förlåt.
Det var ju mäktigt att gå i mål. Alla svenskar var åh, Manne! Heja, Manne! Heja, Manne! Och Malin bara tittade på min klocka och bara, Manne, 4.13, du har slagit personbästen med 18 minuter. Och sen berättade hon lite senare att man kan liksom inte riktigt göra som jag gjorde, att man... springer 2 maraton så tätt med så kort träning. Så att jag gjorde helt fel.
Nu är löparvärldens humla.
Ja, det känns ju härligt ju
att... Ja, men det, alltså det, men det här har jag ju försökt säga till dig. Men det är väl som att det är ju sjukt att, att din kropp klarar av det. Alltså det är ju att du inte har gått sönder, det är ju...
Men det är väl också för att jag springer väldigt långsamt
gäng. Vi är ju ett gäng som träffas en gång i veckan och så här, som kallar oss för när ska mannens kropp gå sönder. Och så träffas vi och pratar lite.
Jag tror att hemligheten är väl att jag springer väldigt långsamt. Jag tror att många skulle försöka springa fortare.
Fast det stämmer ju inte, men jag springer ju i ditt tempo. Jag får ju problem efter 6-7 kilometer.
Ja, jag vet inte. Kanske tyngdlyftningen. Men det var roligt att Malin var, att hon var ju genuint glad. Hon säger ju inte då så här: mannen, för fan vad dålig du är. Jag springer på 2.48 och du springer på...
Det
säger det, sa hon inte, utan hon var ju imponerad. Hon var ju glad till min skull.
Men alltså din lärdom här, njutning efter...
Ja, det här, kom, alltså, det här var ju lite off topic där med race reporten. Det var för att jag vet att det finns sådana önskemål. Det kan jag också säga som race report, att i början så var jag ju väldigt målmedveten. Det var ju vätskekontroller, täta vätskekontroller. Jag liksom gick snabbt och drack. Sen började jag ju maska mer och mer för varje vätskekontroll, att jag gick långsamt och att jag så här började springa 30 meter efter vätskekontrollen. Så det var ju ett litet problem som jag hade jobbat med. Det måste jag, där måste jag skärpa till mig till nästa gång.
Ja, det är ju det vi känner.
Får springa, för vi kanske inte behöver dricka så ofta. Men ja, själva poängen här var ju att lidandet ledde till stor njutning som inte bara var efter det här loppet utan under hela träningsperioden. Varje gång jag gjorde någonting jobbigt så väntade det väldigt stor belöning i form av njutning. Att jag, om jag jämför med den här Sukhothai maraton, om jag inte hade sprungit alls, så hade njutningen varit mycket mindre. Även om lidandet också varit mindre, så tjänade jag på att lida för att njuta mångdubbelt i flera dygn efteråt. Så det var smart. Så lidande leder till njutning. Fan vad jag har pratat länge, det här är ju inte klokt. Hur kan man göra en sån här lång lista? Det är så stört.
Men vad är sista punkten då?
Ja, punkt det här fyra. Är sista. Mm. Fyra.
Punkt fyra!
Ja, det är mysigt att umgås med andra människor. Det är jättekul att umgås med andra människor.
Men det här känns
om det är bra människor.
Det här känns som att det är någonting som du måste uppmuntra för dig själv ofta.
Ja, för det, alltså, tror jag det var inte. Så jävla bra människor. Det var dels då som jag nämnt, Isabel Boltenstern. Mm. Hon följer henne gärna i sociala medier. Hon är ju jätterolig, gör YouTube-klipp. Hon har skrivit och pratat en del om utbrändhet. Hon är tillsammans med Alexander Elbro, CrossFit-atleten som anses som Sveriges vackraste man.
Av vilka?
Av alla som tycker att han är det.
Ja, okej. Okay. De har det gemensamt.
Ja, exakt. Nej, men han är väldigt, väldigt snygg. Så det är lite känt sådär, att han är så snygg. Och är väldigt duktig.
Alltså inom... Är det känt... För jag känner inte till att han var Sveriges vackraste man. Är det känt inom...
Folk som är intresserade av träning, kanske.
Å andra sidan så är ju min... När jag, det första namnet som poppar upp i mitt huvud när man tänker på Sveriges vackraste man är något daterat eftersom det är Marcus Schenkenberg.
Just det. Mm. Ja, nej, nu har Alexander Elbro tagit över. Och... Mm. Isabella är ju, sa jag det, hon är sportjournalist.
Ja.
En Eurosport. Känd grej som, jag kan ju inte så mycket om sport. Du och jag träffade henne i Båsta förra sommaren och det som jag kände henne igenom var ju att hon skulle rapportera utanför fotbollsmatch i Sverige för ett år sedan, alltså förra sommaren, våren. Och kunde inte stå live-rapportera utan att det kom jättemycket olika svenska fotbollssupporters och så här kramade henne, pussade henne och tafsade på henne. Mm. Så fick några poliser liksom stå och skydda henne mot de här...
Och det har ju varit nu på tapeten igen nu, för det var ju någon liknande grej som hände här i Ryssland med en svensk...
Svenska supporters var inte jättemys i Ryssland.
Nej, men de tar sig friheter med kvinnors kroppar.
Det som är med Isabella är att hon är otroligt... rolig och så här väldigt behaglig att vara med. Och sen var det Joanna Svika som är som en slags pansarkryssare i högklackat. Ibland kan man säga i högklackat, ibland alltså att hon är som en ostoppbar naturkraft.
Just det.
Hon kan, om det är så här väldigt tjock is, då kan hon bryta upp den. För att hon har den kraften och
energin. Och för att hon har så vassa klackar som hon kan använda.
Ja, precis. Mm. Men det kan vara höga klackar. Men det kan också vara cykelskor eller löparskor.
Varför har man aldrig sett den filmen med någon tjej som klättrar på någon is med stilettklackar och sen så använder skorna som ishacka?
Det är dags för det.
Ja, det är dags för den filmen. Och det är
Joanna Svika som kommer som ska spela. Där. Hon är triatlet. Och fascinerande person. Hon har ett heltidsjobb och sen så tränar hon väldigt ambitiöst triathlon.
Har hon någon partner?
Vad sa du?
Har hon någon partner?
Hon är tillsammans med en kille, ja.
Är han Sveriges vackraste?
Du, jag vet inte alls hur han ser ut.
Ja, okay.
Han är inte med så mycket i sociala medier. Ja. Joanna kan man också följa.
Så det kan ju vara en bubblare. Det kan vara så att han... Alltså, vi vet inte ännu, men han kan vara vackrare än Alexander... Vad heter han?
Elbro.
Ja, Elbro. Mm. För vi vet inte hur han ser ut.
Och sen så var det... Och det var vi tre som var liksom så här löparlaget.
Ja.
Och sen så var det Malin Evelöv som var vår tränare.
Men skulle hon också springa något lopp? Eller
ja, hon sprang också 10 kilometer.
Okay.
Som hon vann. Hon vann över herrarna också. Ja. Så hon blev totalsegrare.
Ja, bra.
Det var ganska lätt för henne att vinna. Mm. Hon sprang in på väldigt snabb tid.
Vad vet du hur snabb hon var?
Ja, det vet jag. Fast jag vet också att... Alltså det är lite känsligt att säga tiden.
För
att
varför då?
Det var, istället för 10 kilometer, de har gjort fel. Det var 10,7 kilometer.
Okay.
Så att hon är väl inte nöjd med den tiden då.
Okay.
Förstår du?
Men då släpper vi den då.
Ja. Nej, men alltså hon sprang ju... Hon klockade sig själv på 10 kilometer också. Det var ju typ 37 minuter.
Mm.
Så det är ändå helt okej. Okay, i den där fukten. Men hon har ju kapacitet att springa en mil på 35 minuter.
Mm. Kan man säga. Har hon någon partner?
Ja, en norrman som tydligen är skitsnygg.
Han är snygg, ja.
Och Malin är ju...
Men är han Norges snyggaste då, eller?
Det är han säkert. Ja. Men är det viktigt att alla är snyggaste? Eller? Nej, tycker du att det är orättvist? Att det är lite så här dålig stämning att det var bara Isabel som hade Sveriges snyggaste? Att hon är någon som var snyggast, liksom?
Lite orättvist. För du är ihop med Sveriges snyggaste kvinna.
Ja, verkligen. Mm. Det är. Så vi var löparlaget, sen löparcoachen. Och sen så var det en otrolig representant från thailändska turistbyrån som heter Jennifer, som ordnade och fixade och gjorde så här fantastiskt program och som så här plockade upp detaljer om, till exempel, jag upptäckte att jag älskade så här knaprigt fläsk med massa chili. För hon hörde då att jag stönade lite extra mycket åt den maträtten. Så nästa dag, då liksom smögs det fram. Utan att hon sa, manne, jag har fixat det här fläsket som du gillar. Så sa hon inte, utan det smögs fram.
Uh-huh.
Liksom så här, det bara råkade hamna på min plats för att hon så här noterade hur alla funkade i gruppen. Och så här.
Härligt.
Och sen så var en härlig tjej från Thai Airways som var med. Och sen så var det två stycken som hade vunnit att följa med på resan. Och som också sprang. Och det var Jenny Wikman. En tjej från Grythyttan som var, du vet, en sån här, du vet att jag älskar servitriser, va?
Ja.
Vet du varför jag älskar servitriser?
Service.
Ja, för att de har skinn på näsan. Det är ingen som liksom kan sätta sig på en servitris. De är hård mot de hårda och supersnälla och charmiga mot de supersnälla och charmiga. Ja. Det är liksom det här skinnet på näsan.
Ja, men det är du pratar barpersonal har du pratat om mycket också.
Älskar dem. Mm. Och ju längre man har jobbat i krog, desto mer tycker jag om dem, kan man säga. Och hon är en sån. Och nu jobbar hon på en PR-byrå. Och hennes bästa kompis, som också kom från Grythyttan. Det sa jag att hon var från Grythyttan.
Ja,
hon är från Grythyttan. Hennes bästa kompis, Robin. Som var en väldigt sammansatt person. Han var så här extremt välmusklad, jätteblond och såg väldigt svensk ut. Och hade en MM Sports hoodie när jag först såg honom som han flög i. MM Sports är så här ett kosttillskottsföretag. Mycket muskelbyggare har ju såna kläder. Han hade en väldigt grov dialekt. Alla å, du vet i svenska språket, å var ju ö för honom. Så det var körv istället för korv och så vidare. Det var många ö.
Är det bärslags?
Ja, exakt för det. Exakt för det. Och väldigt utpräglad sån dialekt. Samtidigt, och hade jättemycket muskelmassa. Samtidigt som han var en total löparhippie. Han lever för att sticka ut och springa 5 mil.
Jag bara fråga, kommer du, hur många såna personer kommer du presentera?
Nej, det är sista. Jag lovar. Han sticker ut och bara njuter. Han är en double rainbow-man. Förklädd i en liksom välmusklad svennekropp.
Härligt.
Och brandman. Till exempel så kunde, när vi var ute på så här, våra olika exkursioner och utflykter, då luktade han på allting. Om det var till exempel på porslinsfabrik, då tog han en nytillverkad tallrik och bara stoppade den i näsan, kände på den, blundade, du vet.
Hade han så stor näsa, han kunde stoppa in en tallrik i näsan.
Han var den mest sinnliga person jag någonsin har träffat.
Vet du vad det här är som vad vi gör nu? Det här är som eftertexterna till en bra film. Och sen så är det också såna här klipp som man ser samtidigt som eftertexterna.
Ja.
Mm, det är underbart.
Ja, jag vet inte vad det här är riktigt. Men förstår du nu hur... Så att han var ju så här... Man tänker att den här personen... Sen är något helt annat. Han är så här, han kan börja gråta när han ser en vacker blomma. Han gillar att springa ut i skogen och ta med sig kaffetermos och gifflar.
Härligt.
Och han är ultralöpare och tar dessutom 155 kilo i bänkpress. Vilket är två olika saker som man inte ska kunna få ihop.
Nej, Malin Evelöf står målös.
Och han har bara tjejkompisar.
Ja, det är otroligt.
Ja, men kan du hitta på en sån här person? Nej,
ja, det känns ju som målbild för dig.
Ja.
Men hörru...
Det jag ska säga om det är att... Att det är kul att umgås med personer. Mm. Alltså, jag har inte tänkt på det innan, för jag har inte något socialt behov, men att det är något som man kan börja göra. Umgås med människor, för då kan man ju upptäcka att vissa människor är som de här härliga människorna som var på resan. Och det var slut på min lista. Nu kommer vi ha en väldigt spännande grej som jag vill att du ska berätta för mig. Men det här var mina 4 punkter. Tack och förlåt för världens längsta lista.
Nej, men den var jättebra.
Nej, det var den inte.
Jo.
Använd hashtaggen pappapodden.
Mm.
Och vad kan man mer göra? Maila oss, nissochmannet@gmail.com. Och vi ses i löparspåret, kids.
Nu ska vi ut och umgås med människor och spela tennis.
Det blir kul. Mm. Jonas Lundqvist.
Yep.
Swag!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.